Det som göms i snö tenderar komma upp i tö. Ja, ibland kan man faktiskt hitta skatter på sin bakgård. Så gick det till när skulptören Eila Hiltunens tidiga verk hittades nedgrävda i marken för några år sedan. Hiltunen är kanske mest känd för Sibeliusmonumentet i Bortre Tölö i Helsingfors.
Eila Hiltunen deltog i en utställning i Artek 1956. Hon hade en kubistisk period på gång då och ställde ut de här kubistiska verken. Hon fick ganska negativ kritik för det här och då blev det en konstnärlig kris helt enkelt.
Det säger Maria Didriksen som är chef på Didriksens konstmuseum i Helsingfors.
Hon bodde i Munksnäs och hade sin ateljé där. Hon bad sin man gräva ner de här verken på gården. Och där har de legat sedan dess. Men för några år sedan en ny ägare som renoverade den här gården så råkade faktiskt hitta några av de här pjäserna och de är nu med här på utställningen.
Jättespännande. Så det är ingen myt det här med att man kan gräva fram skatter utan det har de facto skett här då.
Verkligen. En pjäs kom fram redan lite tidigare. Det var då Eila Hiltunen bad sin son Markku Pietinen. Hon sa att kom här och ta en spade med och gräv här. Och så grävde han och där kom fram en relativt stor relief som hänger här borta på väggen.
Pjäserna Herkules, Kristus och Dansösen hänger nu trots den osannolika historien på väggen i familjen Didriksens före detta vardagsrum där vi nu sitter.
På den här väggen ser vi den här Dansösen längst till vänster och det var en grävskopa som stötte på den och då blev den alldeles krum. Men att det var ett gjuteri i Hertones som sen lyckades reta ut den. Och den hade putsats upp och behandlats så att den är då sån här svart brons. Men Herkules är enbart uppputsad, tvättad och den har då en jättefin patina på sig.
Du sa att Hiltunen mötte kraftig kritik då i början. I synnerhet när det gällde Sibeliusmonumentet. Hur påverkades hon själv av den här kritiken?
Det var nog tungt för henne. Och jag vet att familjemedlemmarna till exempel, de måste censurera posten. Varje dag som det kom post och så tittade de vad det fanns för brev. För det kom väldigt mycket hatbrev. Och de försökte då att hon inte skulle behöva lida för de här sakerna. Men att hon upplevde också att det var väldigt politiskt vinklat på den tiden och hon fick aldrig till exempel något stöd och så upplevde hon att det var svårt politiskt, speciellt på 60-talet. Och hon var en föregångare, pionjär vad som gällde abstrakt konst. Om vi tänker på Finlands Banks fontänskulptur som är då installerad 1961. Det är Finlands första abstrakta offentliga skulptur. Så det motsatte sig folk väldigt mycket. Och sen då just det här Sibeliusmonumentet, det var också för abstrakt. Och när monumentet blev färdigt så hade hon ett par veckor innan den här invigningen så hade hon köpt ett medeltida torn i Toscana i Italien. Och då flyttade hon. Hon flydde så att säga Finland och hon flyttade dit och bodde väldigt många år där och arbetade där i Toscana.
Men senare, i slutet av 70-talet, så fick hon också visa upp det här Sibeliusmonumentet sen för Storbritanniens drottning Elisabeth den andra. Hur togs det här emot då? Det var ju ganska ändå fint att få visa upp det för en drottning.
Nå, helt fantastiskt. 1976 under det besöket och Eila Hiltunen var där vid monumentet och det var tusentals människor att titta på den här händelsen och hon kom och mötte då det här drottningen och hennes kortege och hon gjorde sin finaste hovnigning inför drottningen.
Drottningen var så imponerad av Hiltunen att hon till och med skaffade ett verk av henne till sin samling av henne.
Och det var nog en mycket stor dag för henne.
Nu i november så hade det gått 100 år sedan hennes födsel och den här jubileumsutställning som har förberetts tillsammans med hennes arvingar är den mest omfattande utställningen av hennes verk på 20 år. Hiltunen har ju en egen koppling också till det här Didriksens museum. Kan du berätta lite mer om den?
Det var min svärmor Marie-Louise Didriksen som råkade se en bild i en veckotidning av tre sammansvetsade dansande figurer. Den fanns alltså i Åbostadsteater i foajén Och Marie-Louise blev väldigt, väldigt entusiastisk och imponerad av den här rörelsen och den här balansen som de här figurerna som hon hade lyckats liksom svetsa ihop med perfekt balans. Och hon blev så förtjust i den att hon tänkte att jag vill ha en likadan. Den finns givetvis med här på utställningen. Och efter det så blev det flera konstverk och det blev vänskap mellan Didriksens och Hiltunen och hennes man Otso Pietinen. Och de var ofta här på olika tillställningar. Och den här vänskapen höll livet ut. Man kan säga att Marie-Louise och Eila var som personer väldigt lika. De var impulsiva, de var små till växten, de var energiska kvinnor som visste vad de ville. Och de hade en uppskattning för varandra.
På utställningen visas skulpturer, medaljer, smycken och skisser. Och en del av dem för första gången. En del av konstverken är museets egna, andra kommer från museum, stiftelser och privata samlingar i Finland.
Utställningen är uppbyggd kronologiskt så att vi börjar här på villasidan med hennes klassiska skulpturer, porträtthuvuden och den här kubistiska perioden. Sen kommer vi in på 60-talet då hon börjar, eller slutet på 50-talet när hon börjar med det här svetsande. Och då är det liksom hennes det där absoluta kännetecknande metoden. Och där har vi till exempel, hon är intresserad av djur. Här finns ljuvliga zebra och påfågel och det där och en hyena. Trots att det är ofta tunga material och tunga pjäser så ser de fjäderlätta ut. Att hon har liksom lyckats skapa en sån där lätt rörelse i de här pjäserna. Och den här dansen har tydligen intresserat henne därför att i början på 50-talet så fungerar hon som kritiker på Uusi Suomi för baletten. Så hon gick och tittade på de här baletterna på Alexandersteatern och så skrev hon de här kritikerna. Så att jag kan bra tänka mig att den här rörelsen och det här när hon tittade på de här dansöserna, att det har liksom sen kommit in i hennes produktion.
Eila Hiltunen var en av sin tids mest internationella konstnärer. Hennes verk finns i Frankrike, Kanada, USA, Iran, Saudiarabien och Italien.
Men det allra viktigaste kanske i hennes karriär är Mellanöstern. Och hon blev bekant då med Shah Pare som besökte Finland 1970. Shah Jebomeolen, Faradiba, hon beställde verk av Eila Hiltunen, en palmdunge som är alltså över 5 meter hög. Och trots revolutionen och att Shah Pare då måste fly landet och väldigt mycket konst förstördes. Så det här som Eila Hiltunen har gjort så finns kvar. Sen har hon sitt absolut största monument i Jeddah i Saudiarabien. Och dit reste hon också som ensam kvinna utan slöja. I en viss resa så hamnade hon nästan i fängelse för att visumet var på något vis fel och hon var där som ensam kvinna. Men hon klarade alla sådana situationer.
Redan som barn gick Eila Hiltunen in i sin pappas bilverkstad och var så fascinerad av hans svetsningsverktyg och gasflaskorna att hon själv svetsade fast en tråd i kakburken hon hade med sig.
Hon har själv sagt att det var liksom startskottet för hennes karriär. Det är ju ett väldigt maskulint yrke naturligtvis. Men de facto så lämpar det sig ganska bra för kvinnor också. Och för små växta personer för att svetsa. Så du kan liksom slutföra det där arbetet, den här processen helt och hållet själv. Och därför upplevde hon att den här svetsningen passar henne så bra. De facto så har jag hört att det finns ganska mycket intresse bland också kvinnor idag. Att lära sig att svetsa.
Och så hade hon då sin chockrosa overall på och läppstift och svetsa i den mansdominerade branschen. Det var ju säkert en förebild för väldigt många sen, åtminstone senare.
Absolut, och jag kan tänka mig också idag om det blir populärt igen för kvinnor att svetsa så är hon verkligen liksom en fin förebild.
Mm. Och den rosa overallen finns här nere också.
Ja, klart det och hennes övriga skyddsutrustning och verktyg också.
Det här svetsande gjorde ju henne sjuk och det förstörde hennes lungor. Men ändå så fortsatte hon. Hur skulle du beskriva henne som person? Träffade du henne personligen alltså?
Ja, vi ordnade en utställning. Då var mina svärföräldrar redan döda och jag hade ganska nyligen börjat jobba här. Så 2001 ordnade vi hennes 80-års utställning och då jobbade jag tillsammans med henne. Hon hade svårt att röra sig och svårt att arbeta, men hon gjorde till exempel smycken ända in i det sista för att hon brann för den här konsten, så att hon jobbade verkligen ända till slutet. Hon var nog en stark person, mycket viljestark och ville väldigt långt också bestämma hur vissa saker skulle lösas med den här utställningen. Och det var nog en mäktig kvinna.
Det sa Maria Didriksen och jag som har gjort det här inslaget heter Jenny Jägerhorn.